Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Och det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
Och jag heter Jonas Olavi och är fondförvaltare på Alpcot och styrelseproffs i ett par spännande bolag som snart lämnar rapporter. Så att det blir väldigt spännande.
Ja, det är många rapporter här som kommer in nästa vecka. Ja. Rapportperioden drar igång på allvar.
Exakt.
Hur är känslan?
Ja, det ska bli intressant att se om det blir fria eller fälla. Det var fälla förra rapportperioden. Sen har det varit lite omvända vinstvarningar. De har fått med sig marknaden. Så att vi får se. Jag vill inte ha mer fälla än fria nu. För att då känns det tungt på de här värderingsnivåerna.
Mm, många omvända vinstvarningar i veckan också. Och det här är då en podd från tradingmäklaren IG. Min arbetsgivare. Jag har jobbat på IG i 7 år.
Grattis.
Det är galet hur fort tiden går. Mm. Men man lär sig nya saker varje dag. Mm. Det är det som är roligt med aktiemarknaden.
Blir det 7 års tårta nu då?
Ja, men eventuellt. Bra idé. Och se till att följa IG på sociala medier. Twitter, Instagram, YouTube. Jag börjar lägga upp lite videos. Både på Twitter och på YouTube. Mm. Så gå in och följ oss där. Ja, Jonas, mycket som händer på marknaden, lite omvända vinstvarningar, rapportperioden drar igång här snart. Vad ska vi prata om idag?
Ja, förutom det så tänkte jag att vi ska prata lite inflation, för nu har vi fått lite svart på vitt hur det ser ut och kommer det fortsätta upp eller inte. Det har ju varit lite problem med vaccinationer, några har ju bromsats och det kommer vi prata lite grann om, hur slår det in på tillväxten, lite grann om Q2-förväntningarna och framtiden naturligtvis då. Och vi har ju också med oss en grymt spännande gäst som är väldigt, väldigt uppskattad här i Börssnack.
Verkligen. Vem är det då?
Det är Martin Nilsson. Välkommen tillbaka.
Tack så jättemycket.
Jättekul att du är här.
Ja, tack för att jag får komma.
Du är taggad på podden. Du var här en timme innan sändningstiden.
Ja, absolut. Måste ju förbereda, se att kameran står rätt och sådär. Det görs inte själv liksom.
Nej, det gör inte det. Nej.
Ja, fem snabba.
Fem snabba.
Tror du på ett negativt eller positivt tolkningsföreträde här överlag under rapportperioden?
Jag tror på ett positivt tolkningsföreträde.
Ja. Vad kan överraska investerare positivt under andra halvåret?
Konjunkturens styrka, tror jag.
Mest underskattade bolaget i portföljen?
Trelleborg.
Trelle. Mm.
Hur slår man jämförelseindex det här året som småbolagsförvaltare när allting smått verkar gå till skyarna?
Man inser att någonting som kanske inte alla har fokuserat på de senaste åren, det vill säga att värdering betyder någonting. Mm. Och det kommer nog folk bli varse om i år, tror jag.
Mm. Som en värdeinvesterare.
Så kan det vara.
Om du inte skulle jobba inom finans, vad skulle du arbeta med?
Ja, vi har ju samma dröm, du och jag. Och det är ju hockeyproffs, eller hur?
Ja,
och det, jag menar, det är ju inte för sent än, som jag ser det. Men om man ska ta mer realistiskt så skulle jag säkert jättegärna vilja utbilda mig till läkare. Mm.
Mm. Då kör vi.
Då kör vi.
Snack med Hansén och Olavi.
Ja, Erik, jag läste i flödet att du har blivit försiktig. Den taktiska modellen har slagit om. Kan du beskriva lite grann om det där?
Ja, men precis. Jag tror jag nämnde det förra veckan att jag kämpar mot att bli för negativ. Men jag tycker jag ser fler varningssignaler där ute. Och jag menar, OMX upp drygt 20% från årsskiftet. Nästan upp 80% från botten. Mm. Så att det är mycket saker som jag kollar på som ger mig varningssignaler. Det är allt från trend, momentum, volatilitet, sentiment och liksom olika relationer mellan olika marknader. Även säsongsmönster. Men om jag ska gå igenom några av de här faktorerna då, så till exempel USA-börsen kortsiktigt överköpt om man kollar på korta momentumindikatorer. Om man kollar på sentimentindikatorer så är de på så här, contrarian sälj territorium eller så uppvisar de negativa divergenser. Och där ser vi även för breddindikatorer. Det är färre och färre bolag som gör nya högsta nivåer. Jag ser också att det är inte alla marknader som bekräftar de uppgångar vi ser på till exempel S&P 500. Kollar på många olika marknader så har de inte gjort nya högsta nivåer. Så vi ser divergenser då mellan den här typen av de här marknaderna. Kreditspreadar, equity risk premium på extremt låga nivåer. Vilket också liksom ger en förhöjd risk i marknaden. Så att det är många faktorer ute som har gjort att den här modellen då har slagit om till negativ. Och det är första gången sedan förra våren.
Ja, det är väldigt intressant. För när jag tittar på mina indikatorer så har jag en klassisk bara översiktsbild. Jag tar RSI och sen så tittar jag på dagsdata och sen på veckodata. Och om man gör den övningen nu med amerikanska aktier så är vi precis i nivå där vi bryter upp och lämnar väldigt höga RSI-er då. Och om vi tittar de senaste 5 åren har det planterat sig i överköpt läge. Då har rekylerna kommit som ett brev på posten. Så att det är ju uppdrivet just nu. Gör man samma resa på svenska aktier, SAX-index då, breda indexet, och tar veckodata så är vi inne i ytterligare ändå en överköpt period här. Och även där då, om man gör den läxan ett par år bakåt, så har du fått rekyler som ett brev på posten. Så att jag tycker... Och jag försöker förmedla det också att nu bör man ta det lite försiktigt och lite mer så här, fundera på vilka risker man tar då, så att man inte bara springer efter den sista packen och spacken där ute, utan fundera på hur man vill vara positionerad, för det är klart att det kommer rekyler på det. Och en sak som jag tänkte på, det var ju det här med vaccinet. Och det är ju 2 stycken av de här vaccinen som då där man riskerar att få blodproppar då. Så att där håller man ju på att liksom göra om tester och försöka motbevisa det här då. Så det lämnar ju ganska få vaccin där ute kvar. Och då blir det svårt att nå den här flockimmuniteten. Och om man tittar på Europa så kommer man ju inte förrän i december ha nått det här målet om 75% av befolkningen. Så det här är ju någonting som jag tänker att den här långa... kanske inte lågkonjunktur, men det här långa tillståndet som vi har varit inne i, det fortsätter och bara dras ut och dras ut samtidigt som börsen är här uppe och inte vill ha något motstånd. Och då tänker jag att då är ju risken förhöjd.
Och så står vi inför en rapportperiod. Och jag tror att bolagen måste ju både slå marknadens förväntningar när det kommer till resultaten, men även visa att tydliga, positiva framtidsutsikter för att aktierna ska fortsätta stiga. Jag tror inte det räcker med att det kommer in okej-ish rapporter eller att aktierna stiger på det.
Nej.
Men sen är det klart, det är ju en positiv backdrop för aktiemarknaden. Om man kollar på liksom makrofronten, det är en global stark återhämtning i tillverkningsindustrin, även servicesektorn. Vi ser stimulativa centralbanker, även finanspolitiken. Så att jag ser det mer som, om man vågmässigt kollar från den här uppåtrörelsen från botten då, förra året, så ser jag då nu att nu har vi upp i 3 vågor. Nu ska vi upp ner i 4:e våg och sen har vi en 5:e våg till på uppsidan då, innan vi ser en större korrektion i marknaden. Men ja, lite mer försiktig, helt klart.
Intressant. Och om man tittar på amerikanska estimat här inför kvartalet så har de aldrig tidigare blivit så hårt upprevederade som de har blivit det här kvartalet. Så det är ju mycket upp till bevis nu. Så det känns ju som man vill inte ha den här bekräftelsen att komma in okej-ish. Det räcker inte när det är uppställt på det här sättet då, utan nu krävs stordåd. Och vi har ju fått en del omvända vinstvarningar här redan. Och det kan säkert fortsätta, för det är ju precis nu vi går in i rapportperioden. Vi har haft, för min del då i fonden, så har vi haft Nvidia, Danaher, ABB. Men på svensk mark, Hexatronic, Bilia, Boost, Volati, det kommer komma fler här.
Volati har ju gått extremt starkt.
Ja, verkligen.
Jag tror han är nere på 20-30 kronor. Jag tror han är upp nästan 400%. Men sen också Avanza, jag vet inte om du...
Just det, precis.
Catena Media, som också kommer med en omvänd vinstvarning.
Just det.
Och det tror jag vi kommer fortsätta se. Men ja, jag kan tänka mig att din portfölj måste ändå gått bra. Mm. Senaste veckorna så har ju halvledarbolagen gått väldigt starkt.
Mm.
Amerikanska långräntan har ju tagit en paus i uppgången, vilket då har gett stöd till techbolag och halvledare.
Mm, absolut, och jag har ju en ganska bred portfölj. Nu har jag 62 bolag. Och det är kanske lite för många, man går in i rapportperioden och då vill jag ha lite lägre vikter. För jag vet ju inte hur bolagen rapporterar eller hur de tas emot. Portföljen har gått väldigt bra och just nu så leder den i sin kategori på Morningstar, vilket är jättekul då. Och då. Men det är två stycken ETF-fonder som ligger med några tiondelar över mig. Men av rena aktieförvaltare så ligger det nu etta, vilket är kul då. Men man ska glädja så länge det går bra naturligtvis. Men nu kommer vi in i rapportperioden och det är mer upp till bevis då. Mm. Men i och med att jag har en hel del valuebolag och en hel del momentumorienterade tillväxtbolag så har den mixen varit gynnsam i det här klimatet då. Så jag hoppas att det fortsätter. Men jag ställer om portföljen om jag behöver, för jag spelar marknaden som marknaden erbjuder mig att spela den.
Du är snabbfotad.
Ja, det är jag. Och de senaste 2-3 veckorna har jag dragit ner omsättningshastigheten ordentligt. Jag är bekväm med portföljen. Några kommer det bli upp till bevis på rapportdagen. Och eventuellt så får de då lämna, därför jag har haft någon liten issue med bolagen. Men det är väldigt få i dagsläget. Så att jag räknar ju med att alla halvledarbolag kommer att rapportera superstarkt där. Och det var ju också Nvidia ute och pratade om. Där efterfrågan är oerhört stark. Och det blir ju å andra sidan tufft för dem som då behöver halvledare att möta upp det. Vi pratade om Volvo förra gången där som ju tvungen att stänga ner produktionen då. Det kommer ju fler också att behöva göra i olika led då. Så väldigt, väldigt spännande period vi går mot till mötes här framöver.
En signal som marknaden gav mig här i veckan, det var när inflationsutfallet från USA överraskade på uppsidan. Men den nominella långräntan, 10-åringen i USA, den följer faktiskt på det.
Absolut.
Och det är ju superintressant.
Mm.
Och det för mig visar det lite grann att marknaden är inte så orolig för inflationsuppgången.
Nej.
Men jag kollade på KPI i USA så steg den i årstakt till 2,6%. Men sen har också Fed varit ute och lugnat ner marknaden och säger det här förbi ser vi. Det är ingenting som vi kommer ta fasta vid, utan vi kommer tillåta inflationen ligga långt över målet under en längre period.
Mm.
Och det kommer dröja länge innan vi kommer börja höja räntorna. Och det verkar som att marknaden har nu tagit till sig det här när vi ser att de långa räntorna har slutat stiga.
Mm. Och tittar man på inflationsprognoser ett par år bort här nu då, så kan man inte se någon större uppgång, vilket då översättningsvis innebär att marknaden har förstått det här då, att det är en tillfällig impuls just nu, och det har varit energipriser och annat, grönsaker i Sverige då, som har stigit i pris, och det är klart att det påverkar KPI siffrorna, men att det här är övergående problem. Och tittar man på en del analyser så har de ganska bäsiga utsikter vad gäller inflationen framöver. Och det är ju det att liksom, vad har egentligen förändrats? Vi har haft den här covid-nedstängningen, men har någonting ändrats i lönebild, jobbbild, produktutbud? Nej, ingenting har ju förändrats. Så varför ska vi överkonsumera? Det är ju en del catch-up-effekt, men det är ju i servicenäringen. Vi ska åka på hotell, vi ska gå på restaurang, men vi kan ju inte köpa fler bilar. Vi har väl de saker vi behöver redan. Så att det känns som om den här inflationsrädslan som det var tidigare, den är mer eller mindre bortblåst nu. Får vi se om vi får någon ytterligare impuls. Men det bör innebära att räntan i så fall bara går på bekräftad hårddata av att tillväxten skjuter fart. Och det får vi ju eftersläpande statistik på. Så att det kommer ta lite tid här då.
Mm, och för amerikanska 10-årsräntan så kollar jag på 50 dagars glidande medelvärde, som tidigare har agerat som både stöd och motstånd. Och 50 dagars ligger nu på 1,5%, räntan handlas på 1,6. Så att vi har lite fortsatt nedsida där för 10-åringen.
Mm. Tittar man sen på det här enorma stödpaketet i USA som Biden kommer att lansera här nu så kommer mycket av det vara till infrastrukturella investeringar. Jag kommer namedroppa några namn, så jag kommer lägga ut det i en lista också så att man kan in och titta på dem själv. Och det här har jag hittat i omlopp. Det här är inte bolag som jag nödvändigtvis gillar eller så. Men i flödet då så ligger till exempel bolag som, det här är amerikanska då, Mastech, M-A-S-T-E-C. Som är relativt lågt värderat, som är ett av Citigroups infrastrukturtopics. AECOM, A-E-C-O-M, som de också gillar. Jacobs Engineering och Quanta Services. Som sagt, jag kommer lägga ut det så att ni kan dubbelchecka så ni uppfattar vad jag säger om ni vill in och titta på det. Bolag som adderar råvaror, konstruktionsmaterial då, det är Vulcan Materials som bland annat då förser material när man renoverar broar och vägar, och det behövs ju verkligen i USA. Vi har Aztec Industries och ett bolag som heter Construction Partners som har den enkla kortkoden ROAD. Jag undrar vad de jobbar med då. Jag lägger ut lite av det här på Twitter så kan man själv in och gräva om man tycker att det är intressant. En stor del av satsningen kan jag avsluta med då kommer ju vara mot förnybar energi. Och de bolag som lyfts fram av bland annat då Morgan Stanley, bolag som TPI Composites, Sunrun och SolarEdge Technologies. Det är en bolag som de flesta kanske har hört. Men ja, in och gräv och se om ni kan hitta någonting som skulle kunna gynnas. För det är ju ett långsiktigt program och det kommer pågå över flera år då.
Just det. Är det någonting mer du vill ta upp här innan vi går vidare med samtalet med Martin?
Nej, men vi kör igång med samtalet.
Det gör det. Ja, välkommen tillbaka till podden Martin. Du var ju här för, var det i november senast. Men för de som inte känner dig sedan tidigare, kan du inte berätta vem du är och vad du jobbar med?
Förvaltare på Catella. Och jag har under lång, jag har jobbat där sedan 2015. Innan det så har jag största delen av karriären varit på Nordea. Även några år på Alecta som analytiker. Så det är bakgrunden om man säger så.
Och hur har du haft det sedan november, sedan du var sist?
Jag har väl haft det bra, får jag säga. Haft en bra start på året också för småbolagsfonden, så att jag får nog, det finns ingenting att klaga på, skulle jag säga.
När du var senast så pratade du dig ganska varm om materials. Hur har det spelat ut? Är du fortfarande optimistisk eller bör du bli försiktig?
Nej, alltså tittar man på det, det har ju spelat väldigt väl ut, får jag säga. Det är väl en av de bästa sektorerna, inte bara i Norden utan också i ett globalt perspektiv. Nej, men det har spelat väl ut. Jag tror jag är optimistisk fortsatt på den sektorn strukturellt. Enorma behov, framförallt då elektrifiering av bilflotter och omställning till ett mer hållbart samhälle etc. Så att, samtidigt så är det väldigt begränsat nytt utbud som kommer. Så jag tror att det kommer vara ganska tight supply demand under en längre period faktiskt. Och de högre priserna är nödvändiga för att motivera investeringar.
Är det någon sektor som har kommit mer i blickpunkt nu?
Ja, alltså inom material så är det liksom, om man tar och exkluderar det, så är det framförallt kanske att tech haft en ganska svag inledning på året. Men nu när räntan har stannat upp lite kortsiktigt, så har ju liksom de lite mer tillväxtorienterade aktierna kommit tillbaka, får man säga. I alla fall i relativa termer. Så får vi se hur länge det varar.
Och apropå den här reflationstraden, så har ju nominella långräntorna tagit en paus de senaste veckorna, vilket har gett stöd till techbolagen och andra tillväxtdrivna aktier. Men hur ser du framöver här, till exempel under andra kvartalet? Kommer räntan att fortsätta uppåt och kommer då kanske de här mer värdedrivna bolagen gå bättre i relativa termer?
Min grundinställning är att de konjunkturkänsliga aktierna kommer fortsätta utvecklas väl när konjunkturen förstärks. Självklart finns det jättemycket osäkerhet. Covid är den största osäkerheten. Men jag förväntar mig en fortsatt förstärkning av konjunkturen. Och det, därmed också stigande räntor. Dock får jag väl säga att den räntan, vi pratade om det även på förra gången jag var här, och då trodde jag på en stigande ränta, men får jag säga att den ränteuppgång vi har haft hittills i år, den gick snabbare än vad jag trodde. Det får jag faktiskt erkänna. Men jag tror det finns ganska goda utsikter för både en förbättrad konjunktur och stigande räntor.
Är det några sektorer eller bolag som du minskar eller säljer av mot bakgrund av att räntorna kanske fortsätter sin trend uppåt här? Eller som du blir försiktigare
med? Ja, jag har väl varit försiktig under en längre period, men är försiktig mot bolag som inte skulle jag säga definieras som förhoppningsbolag, men där kassaflödet ligger väldigt långt fram i tiden. Jag vill gärna se intjäning, jag vill se vinster nu och gärna till en rimlig värdering. Så att jag är betydligt mer försiktig till högmultipelbolag skulle jag säga, än vad jag varit de senaste åren.
Mm. Och när du pratar med kollegor i branschen så där, är det också en uppfattning du har kanske att det är liknande beteenden runt om bland förvaltare, att man har blivit lite mer försiktig just till de här mer tillväxtdrivna bolagen?
Nej, jag tror inte riktigt det än. Nej. Men kom tillbaka om ett kvartal så ställ samma fråga, så tror jag att svaret är annorlunda. För jag tror att många har haft en ganska tuff inledning på året. Många har legat med väldigt mycket tillväxtorienterade aktier. Och skulle det fortsätta den trenden så tror jag att det kan bli lite tuffare. Men just nu tror jag inte folk har fått panik, det tror jag inte.
Ja. Hur stor andel av fonden har du i SPAC-bolag?
Noll.
Hur ser du på den trenden dock?
Jag följer den med intresse. Jag tänker ju mer liksom ur ett konkurrenssynpunkt. Många bolag som man har, själva affärsmodellen är ju på något sätt förvärva företag. Mm. Det är ju en nordisk modell som har varit extremt framgångsrik. Så jag sitter mer och tänker på var kommer de här SPAC-bolagen komma in och konkurrera med de här klassiska börsnoterade företagen. Det är mer den analysen jag gör. Än något annat.
Intressant.
Historien brukar ju ibland upprepas, och det är bra att kunna ta lärdom av historien. Om du kollar på hur marknaden ser ut idag, finns det någon annan period historiskt som du kan jämföra med där du ser lite likheter?
Alltså själva det vi har gått igenom nu senaste året är ju unikt, vilket är liksom skönt på det sättet, så det går inte att jämföra. Men däremot marknadsrörelserna under inledningen av det här året påminner väldigt mycket om 2016 skulle jag säga. Framförallt den här otroliga rallet vi har haft på OMX, alltså large cap, som är upp 20%, betydligt bättre än vad till exempel småbolag har gått. Och tittar man på många hedgefonder som finns i den nordiska marknaden, så har de ju liksom traditionellt sett haft en lång positioner på små och medelstora företag, kanske framförallt medelstora företag, och sen hedgat det med OMX-terminer. Och det är klart, den traden i början av året, den är ju ganska tuff, och det påminner väldigt mycket om 2016. 2016 så tror jag att den genomsnittliga hedgefonden ute i Europa var ner någonstans 4-6% under hela året. Så det var ett väldigt tufft år för fonder under det året.
Mm. År 2016, det var ju efter konjunkturoron där med Kina som inleddes under 2015.
Ja, men sen så var det en otrolig rotation. Danska börsen, som är en av de bästa börserna under en överskådlig tid, hade ju, jag tror den var en av fem sämsta börserna det året. Jag ska inte säga platsen, men den underpresterade rätt rejält. Så det var liksom väldigt mycket fokus på konjunkturkänsliga aktier. För vi hade ju ett väldigt starkt dropp i början av året. Men till exempel Sandvik var upp under den perioden, mer cykliska storbolagen. Och det är lite det vi har sett nu i början av det här året också, väldigt stora omkastningar. Om du ska ställa den frågan, så påminner det väldigt mycket om 2016 skulle jag säga.
2016 då låg värdering för globala aktier på 16 ungefär, nu är det på 19. Mm. Hur ser du på den här dynamiken nu? Är det price to perfection, eller börjar du bli lite orolig för börsen här?
Nej, alltså generellt sett, jag fick ju frågan förra gången liksom, om jag tyckte börsen var högt värderad eller lågt. Jag sa någonstans mitt emellan, för det finns företag som har en otroligt hög värdering. Men det finns också företag där det finns värderingsstöd, och det gör marknaden rätt intressant skulle jag säga. Mm. Men samtidigt är det ju så att tittar du till exempel på korrelationen mellan en amerikansk realränta till exempel och multipelexpansionen, så är ju den perfekt. Så skulle räntan fortsätta att stiga så kan vi nog förvänta oss en multipelkontraktion, framförallt då bland högmultipelbolagen. Så det är någonting jag förväntar mig, eftersom det har skett åt andra hållet. Jag menar, mycket av den börsuppgång vi har haft under de senaste åren har vi drivit av en fallande ränta och en multiplexpansion för högtillväxtbolag, vilket är helt logiskt med tanke på den rörelse vi har haft. Så att har det gått åt det hållet så kommer det säkert gå åt andra hållet nu också, tror jag. Sen är det ju så att räntan stiger ser jag som något, liksom, jag ser det som ett friskhetstecken, om ni förstår vad jag menar. Mm. Men sen får det ju inte gå för långt, för det finns mycket skuldsättning i systemet etc. För då kommer du bli orolig för konjunkturen. Men att räntan stiger från extremt låga nivåer, det är ju på något sätt en indikator på att det kanske börjar se lite bättre ut.
Mm. Och problemet nu också är att det är betydligt mycket mer skuld i systemet. Mm. Så att med en ränteuppgång på 100 punkter idag, det är kanske som om att räntan skulle stiga 5% för 5 eller 10 år sedan.
Exakt.
Men om vi kollar här inför rapportperioden då. Mm. Hur resonerar du inför rapportperioden som man ska säga drar igång på halvår nästa vecka?
Nej, men jag tror att det kommer bli väldigt stora skillnader. Vi har haft väldigt många saker som har hänt under det första kvartalet. Vi har haft råmaterialpress, stålpriser, materialpriser, logistikkostnader som har gått i taket. Det kanske inte kommer slå in så mycket i första kvartalet, men det kommer absolut slå igen i andra kvartalet. Och sen har det covid, vissa länder har stängt ner, hårda restriktioner. Så jag tror det kommer bli en väldigt stor skillnad mellan det som är bra och det som är mindre bra. Och tittar vi nu, vi har en rad omvända vinstvarningar. Menar, det är utan tvekan så att till exempel Avanza, det är ingen hemlighet att det går bra för dem just nu. ABB tycker jag var en intressant rapport idag, där de pratar om liksom att kunderna bygger upp lager. De är rädda för stigande råmaterialpriser, så de kanske sitter själva med ganska låga lager under förra året. Man har försökt hålla kostnaderna nere under covid. Och så får man lite panik nu. Och det är lite det som ABB säger, att kunderna har ju verkligen under mars månad i slutet köpt på sig väldigt mycket. Så att skillnaden mellan de här vinnarna och förlorarna kommer synas ganska stort. Och det kommer också synas i kursreaktionerna. Men generellt sett så har jag nog en försiktigt optimistisk bild inför rapportsäsongen, får jag nog säga.
Är det några bolag som du räknar med också kommer att falla till föga med en omvänd vinstvarning? Några som är liksom alldeles uppenbara?
Ja, det var en bra fråga. Nej, jag passar på den, tror jag. Det får nog ske det som sker. Ja, precis. Det var fegt svar. Jag ber om ursäkt.
Mm. Skulle du säga att det är svårare idag att vara stockpicker med tanke på att vi har den här rotationen också? Många har varit av investerade i till exempel tillväxtbolagen. Ja. Att man kanske har vant sig med den miljön, att det blir en stor omställning för många.
Det är väl, marknaden är, det har hänt mycket på marknaden under de senaste åren. Framförallt inflödet, alltså antalet passiva fonder som har kommit in, ETF-er etc. som driver på marknaden rätt rejält. Så andelen för aktiv förvaltare har blivit mindre. Men jag är helt övertygad om att det alltid finns utrymme för stockpickers över tiden.
När man har rapportperiod så brukar det vara ökad volatilitet. Är det någonting som du försöker utnyttja? Är du mer aktiv och har högre omsättningshastighet under just rapportperioden? Eller du lagt kort ligger lite grann?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Däremot så allting handlar ju om att göra en bedömning av rapporterna. Det vill säga vad säger kursen? Går kursen ner för mycket? Går kursen ner för lite? Liksom, är det en rimlig reaktion? Och det är på något sätt upp till förvaltaren att göra den bedömningen. Så att vi sitter inte och liksom späckar, utan rapporterna för oss handlar väldigt mycket i en avstämning i ett långsiktigt innehav. Det vill säga, är det någonting i rapporten som gör att det ändrar vår syn på den långsiktiga bilden på bolaget, då kan vi agera. Eller om det blir en reaktion som är för stor åt något håll, då kan vi reagera. Men annars är det mer som en avstämning att vi är på rätt väg. Om bolaget kommer in med en rapport som är 2% sämre än konsensus, vissa bryr sig jättemycket om det. Jag bryr mig nästan ingenting, utan det är liksom, ja, det är i linje, förstår vad jag menar. Gärna 2% bättre. Mm. Men så är det mer som en avstämningspunkt, skulle jag säga. Och sen handlar det om en bedömning. Därför jag brukar säga till när man träffar yngre människor som blir analytiker. Och då brukar jag säga liksom att få fram ting i en modell, det kan vem som helst få. Men det att få göra en finansiell modell handlar väldigt mycket om att få känslan för vilka är de viktigaste parametrarna i ett företag. För att kunna bedöma när någonting händer, hur stor påverkan det har på kursen.
Mm. Kan du ge ett exempel då? Om du tar, lär den här personen Atlas Copco till exempel.
Ja.
Vad ska man titta på då?
Ja, men Atlas Copco har ju gått då från att vara ett klassiskt industribolag till att mer bli ett techbolag. Så det drivs ju liksom av det som händer på halvledarmarknaden just nu på grund av deras vakuumsida. Och halvledarmarknaden är ju boomande. Det kommer ju in nationalistiska inslag där, både från Europa och USA, där man vill bygga upp sin egen industri för man känner att man har blivit för beroende av utländska producenter. Så för dem är det ju liksom extremt viktigt. Och så det har ju blivit mer att man måste följa techsektorn och halvledarsektorn för att få en bra känsla för Atlas.
Mm.
Och vill man prata mining, ja, men då pratar du Epiroc. Det var en del tidigare, så att det skiljer sig.
Mm.
Sen efter rapporterna så kommer analytikerna in med sina justeringar av sina estimat. Mm. Hur brukar det liksom påverka aktien? Och är det flera dagar efteråt vi brukar se det, eller hur brukar det se ut?
Nej, men det brukar ju påverka aktiekursen. Framförallt kanske de gör rekommendationsförändringar, kanske inte just revideringstrenden. Men sen blir det också med analytiker att de gör ju oftast revideringar på innevarande år och inte så jättemycket på nästa år. Så om det kommer in med en riktigt bra rapport, då kan du nästan uteslutande säga liksom att ja, men de reviderar för innevarande år i den utsträckning som de kanske förväntar sig. Men nästa år så är det fortfarande för försiktigt. Så det är fortfarande en positiv revideringstrend framför dig, troligtvis för det bolaget. Så att det är det jag lite menar, att aktierna brukar då, även om de lugnar ner sig lite, så brukar de ändå ta fart efteråt.
Du har ju en relativt stor fond och då tänker jag mig att du har många motparter. Ringer analytikerna och tjatar hål i huvudet på dig och berättar det uppenbara att det kommer en jättebra rapport och så får du sitta och lyssna på samma tugg hela tiden, eller?
Nej, det skulle jag inte säga, utan man har ju byggt upp ett nätverk med personer som är duktiga på olika bolag som man för en tät dialog med. Så att det skulle jag absolut inte säga. Men det är en viktig fråga, för det handlar väldigt mycket om allokering av tid. Så att, och en av fördelarna med att jobba på den sidan jag gör, det är att vi har väldigt lätt tillgängligt få tag på bolagen helt enkelt och träffa dem. Så att vi har ju oftast förstahandsinformation, men självklart har vi en dialog med duktiga analytiker också.
Är det någon så här nyhetsbrev, morgonrapport eller veckobrev som du brukar följa och läsa?
Ja, du ställde ju frågan förra gången, så att då sa jag ju din rapport, så att jag säger det igen. Det känns självdestruktivt annars.
När du letar nya case, vad tittar du på? Vad är det för boxar som du behöver ticka av för att det ska bli en portföljaktie?
Ja, för det första är hållbarhetsaspekten. Det är extremt viktigt för oss. Att det får inte vara ohållbara sektorer eller ohållbara produkter etc. Så det är den första. Men sen så letar vi oftast liksom hållbarhet som ett case, som en drivfaktor i det caset vi investerar i. Det vill säga att bolag ska tjäna pengar. Mer pengar långsiktigt på grund av att de är hållbara. Och samtidigt när du gör det också, så menar vi på att risken minskar också i det här caset. Alltså att du undviker risker du inte vill ha. Sen när det gäller småbolag så är det väldigt mycket fokus på ägarstrukturen och management. Du investerar i människor du har förtroende för, människor du har träffat etc. Och sen så handlar det självklart om affärsmodellen. Vad finns det för risker, vad finns det för möjligheter? Har bolaget något unikt? Klassiska konkurrensfördelar. Och sen tittar vi på värderingen. Är värderingen rimlig utifrån den tillväxten? Och jag har inget problem att betala upp för ett bolag som växer fort. Problemet jag har är att betala upp för bolag som inte växer så fort som jag vill. Så att, det är en väldigt viktig del. Och sen försöker vi ha en ganska lång tidshorisont. Precis som jag sa, att stämma av. Så vi vill vara långsiktiga ägare i de här företagen som vi går in i. Och det är likadant när vi går in i IPO. Vi går inte in i allting, utan vi är ganska selektiva. Vi försöker hitta långsiktigt bra bolag.
Om vi tar IPO då, vad har du varit med i år, om du har varit med i någonting?
Jag har faktiskt inte, varit med i något i år, än så länge.
Nej.
Men vi har hela tiden en pipeline, och pipeline är ju liksom enorm, så vi tittar på allt så länge det har en hållbar struktur.
Om du skulle varit en global förvaltare, då kanske du har kikat på Coinbase IPO. men bortsett från Coinbase då, finns det något så här globalt bolag som du skulle investera i om du var en global förvaltare?
Det finns ju, för det första skulle jag vilja investera i många bolag, men om jag skulle välja ut något svenskt som en grundpelare i portföljen, så tycker jag både Atlas Copco och Hexagon skulle vara två jättebra kandidater att finnas med även i en global portfölj.
Om du lämnar rikets gränser då och blickar ut, vilka skulle du förmodligen börja titta in på?
Nej, men just nu är jag väldigt intresserad av jordbruk. Det är en underinvesterad sektor under en väldigt lång period. Och vi äger ju Trelleborg på det temat. Det är ju ungefär 20-25% av Trelleborgs exponering, Wheel Systems som man säger så. Och det är en sektor som vi tror starkt på. Som sagt, var underinvesterad en längre period. Så att man får titta på John Deere, gröna traktorerna helt enkelt. Mm.
Som finns i min fond.
Ja, för att du har pratat om det bolaget till ja. Jonas. Ja.
Vi har inte talat ihop oss.
Eller?
Nej.
Hur har arbetet förändrats de senaste 5 åren som förvaltare? Jag tänker, hållbarhet är ju naturligtvis en, gissar jag, tilltagande viktig faktor. Mm. Är det några andra saker som du lätt kommer på som har varit en stor förändring?
Nej, men förändringen tror jag att det som sker just nu i marknaden sker mycket fortare. Alltså förändringar sker mycket fortare. Det kanske till viss del beror lite på de passiva pengarna som finns inne. Så det har ju påverkan. Hållbarhet är ju, har ju också självklart förändrat industrin. Jag blev intervjuad av 2 handelsstudenter för 2 år sedan. Och då fick jag frågan, kommer den här trenden att fortsätta? Och då sa jag så här, ja, det är det enklaste analys man kan göra. Att den kommer bara stärkas och förstärkas. Det är en solklar, det är det kunderna vill, och det är så också företagen kommer vara tvungna att förändra sig för att passa in i det här. Så det är ett väldigt enkel analys. Men sen är det ju också att när det gäller just analysen av bolagen etc. så har vi egentligen inte så jättemycket skett, utan man arbetar väl på liknande sätt. Men just snabbheten i kasten och förändringarna och de här förändringen i prissättningar både på uppsidan och nedsidan. Det är ganska radikala förändringar skulle jag säga. Allting sker mycket fortare. Mm.
Gör du en avstämning då när det är ett bolag som är lite större som du tittar på men som har många ETF-er som ägare? Är det en varningssignal för dig?
Nej, det är så marknaden ser ut. Så det är absolut inte en varningssignal. Självklart så i de företagen vi investerar så vill vi ju ha huvudägare på något sätt som är med och driver företagen. Det är ju det framför allt. Så att det bara institutioner kanske är inte enbart positivt på det sättet. Men det är så verkligheten ser ut. Mm. Och det har kommit in väldigt mycket passivt kapital och då får man förhålla sig till det. Men självklart är ju det ultimata att ha en stark, bra huvudägare som på något sätt driver företagen i den andan som också vi vill att företaget ska drivas. Mm. Det är det bästa. För vi är ju inte där för att påverka bolagen och ge liksom förändra dem, men vi är inte där för att driva dem. Och självklart är det ju positivt att någon gör det.
Mm. Du har nämnt Trelleborg, Atlas, John Deere. Är det något annat sådär bolag som du vill lyfta fram?
Ja, nej, men jag tycker liksom, tittar man på bolag nu som jag tycker är intressant, jag tycker det är Afri, konsultbolaget. Konsulter har haft ganska tufft under föregående år. Många bolag som har skjutit projekt på framtiden, inte så jättekonstigt under covid när personalen inte har varit på plats. Klockrent hållbarhetsfokus när det gäller framförallt och grön infrastruktur, grön energi. Ett bolag som jag tror kommer också gynnas av den industrialisering vi ser i Sverige nu med stora projekt som kommer komma. De kommer säkert ha en stor del av det. Så det tycker jag är absolut intressant. De gjorde ju det här förvärvet av Pöyry. Och då var ju skuldsättningen i taket, i det taket de har satt upp. Nu har de fått ner den till 1,6. Så jag förväntar mig att de kommer vara med och konsolidera den europeiska och nordiska marknaden fortsatt. Bravida är ett intressant företag. Som kanske man kan säga lite missförstått. Det är ett förvärvsbolag som hela tiden förvärvar. Har hittills i år förvärvat för mer än vad man gjorde under hela föregående år. Inte så jättekonstigt kanske med tanke på covid. Men jämför man den värderingen som Bravida har mot andra compounders som de heter. Så det är en ganska rejäl rabatt. Skuldfritt bolag som då installationstjänster och service för fastigheter. Och de förvärvar på en multipel på EV/EBITDA 5 gånger. 3,5 efter synergier. En väldigt fragmenterad marknad. Det finns ungefär i Norden 25 000 mindre då installatörer som de hela tiden förvärvar upp tillsammans med till exempel ett bolag som Instalco. Så att det är också ett företag som jag tycker ser intressant ut. ja, kan man säga mer. Jag tycker inom stålsektorn så SSAB, jag har ju liksom talat ganska mycket om den här hållbarhetsvinkeln, men det är väl egentligen först nu folk har fått upp ögonen för det. Och den nya tekniken som kommer nu med hybrid, nu kommer ju Volvo komma med första fossilfria lastvagnen nästa år. Jag är extremt positiv till den utveckling företaget gör och försöka förändra en industri som historiskt sett är en av de smutsigaste som finns. Så det är väldigt positivt. Och nu är ju stålpriserna, de är de högsta marginalerna stålindustrin någonsin har haft. Till och med högre än vad det var innan den här peakperioden då, 2007. Och tittar man nu på om man tar price book på SSAB så handlar den på i slutet av det här året på 0,7. Från snittet från 2010-2018 eller 1,1 tror jag. Och vi ska inte säga vad den var 2007, så att jag tycker liksom att det är extremt lågt värderat i historiskt perspektiv. Cykliska vinster, ja, men borde handlas mot ett premie mot den globala sektorn med tanke på hållbarhetsfokuset de gör. Så att det är väl några exempel på sådana här företag som jag tycker kanske sticker ut.
När du var senast så pratade vi just om SSAB och marknaden var lite förskräckt. Mm. Och du skulle ha ett call precis efter podden också.
Ja.
Kan du ta händelseförloppet? Vad är det som har stärkt din uppfattning? Varför har aktien tagits emot på det här sättet på senare tid?
Nej, men för det första, callet var ju helt enkelt för den här investeringen man skulle göra i Holland. Och det fick ju mig och vi och många andra investerare att verkligen diskutera det här med företaget. SSAB skulle inte vara investerbart för oss om de inte hade det här hybridprojektet med koldioxidfritt stål. Därför man är liksom, man släpper ut så mycket koldioxid. Så hela förändringsarbetet är nödvändigt för att vi ska kunna motivera investering. Och vi blev oroliga för att den här investeringen i Holland skulle göra att man skulle förändra eller kanske försena sitt hållbarhetsfokus. Och det är inte acceptabelt. Och det är en del av den ägardialog som vi ansvarar för. Så att jag vet att vi och även andra institutioner hade samma dialog med det här företaget. Sen dröjde det lite efter det där mötet och sen återkom man och sa att man precis den oro vi hade, det vill säga att man kan inte garantera det hållbarhetsarbetet man har genomfört genom den här investeringen och då går man inte vidare med det.
Mm.
Så det tyckte vi var väldigt positivt.
Mm. Jättebra. Om man tittar på ett av dina case då, Afri, som du nämnde, varför inte Sweco? Är det någonting skillnad i affärsmodellen som gör att du hellre väljer?
Nej, Sweco har ju haft det tufft nu och när multipelskillnaden mellan Sweco och Afri har ju gått ihop, men det är fortfarande en enorm skillnad. Jag menar, Sweco är väl på EV/EBITDA 24 gånger och Afri är på 16, så det är fortfarande en väldigt stor värderingsskillnad. Sen är det ju så att Sweco har ju mycket mer infrastruktur. Afri är mer en traditionell konsult där man har liksom kanske 20% mot infra medan Sweco har 60%. Mm. Så det är en stor skillnad på det sättet. Men det är framförallt värdering, skulle jag säga. Sweco är ett jättefint bolag, men det kanske liksom gick lite för fort fram. Och nu börjar man multipeln kontrakteras, om man säger så.
Mm. Mm. Och Bravida, en reflektion där är ju att det kanske har med ditt tema vi pratade om tidigare, man ska renovera Europa, en massa satsningar där. Ligger det lite?
Ja, och sen så är det ju liksom taxonomi, så kommer ju de här bolagen kommer väldigt väl ut, både liksom Bravida, Instalco och hela den här installationen. Det gör renoveringar som på något sätt också är hållbara. Du minskar energiförbrukning etc. Så vi vet ju inte exakt vad den siffran kommer vara när de kommer ut, men det är onekligen så att de kommer vara bland vinnarna där.
Mm. Och fönstertillverkaren Inwido kanske också är samma tema?
Ja, den pratade vi om förra gången. Den har ju gått
som tåget.
Fantastiskt, ja, får man väl säga.
Mm. Yes. Många säger att data är det nya guldet.
Mm.
Tror du att förvaltning, även analys, kommer att förändras i takt med att det kommer komma fler och fler tjänster riktade mot investerare, kanske med privatpersoner, att kunna använda artificiell intelligens och andra liksom, mer avancerade modeller?
Absolut. Det är något som sker hela tiden. Så det kommer absolut. Jag menar, teknologin revolutionerar ju alla industrier på något sätt. Så att självklart är det en solklar trend även inom finans.
Mm. Avslutande fråga. Vad gör dig lycklig i livet?
Min familj. Min familj gör mig väldigt lycklig. Vi var uppe och åkte skidor nu under påsklovet. Och efter en dag i backen, alla är ganska trötta, vi sitter och käkar spagetti och köttfärssås, jag har 4 barn och en rottweiler som springer runt och försöker hitta den svaga punkten på bordet för att hitta mat. Och min fru där, och vi bara satt och garvade åt folk som hade, eller vi själva då, som hade ramlat i backen och sånt där liksom. Och det, då kände jag så här, men det här är man, så här man ska ha det, man ska liksom umgås med familj och vänner och gärna vara ute och resa. Så jag hoppas det kommer bli mycket mer sånt framgent.
Tack för att du kom, Martin.
Tack så jättemycket.
Stort tack och lycka till.
Tack så mycket.
Ja, om vi ska sammanfatta veckans avsnitt, vad vill du lyfta fram?
Ja, en kioskvältare. Din modell har slagit om till negativ.
Aj då, det låter inget bra.
Aj då. Och ja, i övrigt så är det stora planer på att återuppbygga USA. Jag har nämnt några namn som man kan titta in lite noggrannare på. Absolut inga rekommendationer utan bara observationer. Det är lite stretchat tycker jag också. Det jag har ju förmedlat de senaste avsnitten i podden. Men det var väldigt intressant att lyssna på Martin Nilsson från Catella också. Mm. Han var ju med här i november och det var kul att få en tät uppföljning på de idéer som han hade då. Han hade ju mycket rätt.
Verkligen. Martin är en av mina favoritförvaltare, förutom dig då såklart.
Ja,
och allt kul att ha honom i podden. Det lät som att han fortfarande tror på värde. Han tror ju på att räntan ska fortsätta upp på sikt. Även om den kan ta en paus tillfället då. Och han tyckte att marknaden idag påminner lite grann om 2016. Så lite liknande tendenser där.
Mm.
Och han trodde inför rapportperioden här att det kommer vara stor skillnad på vad som är bra och vad som är dåligt.
Mm.
Så att ja. Intressant.
Ja, absolut. Och då är det ju bra om man är stockpicker och inte köra en ETF såklart då, eller en indexerad fond. Men han hade ju en ganska positiv syn ändå. Han var inte så där jätteorolig för börsen så.
Försiktigt positiv tror jag han sa.
Ja.
Apropå bolag så nämnde han Trelleborg.
Ja.
Tema jordbruk.
Mm.
Underägd sektor. Och Atlas gillar jag ju såklart.
Mm.
Afri. Holbergs case,
ja.
Bravida tyckte han var missförstått.
Mm.
Sen SSAB tyckte han var lågt värderat.
Mm. Ja, det var intressanta observationer och någonting som gör att man får titta in lite extra. Jag ska titta in lite på Bravida där som jag tyckte lockade lite grann då. SSAB har jag lite svårare att köpa, även om somliga tycker att det är ett jättebra hållbarhetscase, så kan man inte blunda för hur mycket utsläpp de ändå släpper ut, så att det får man ta en egen ställning på.
Det tycker jag.
Men därmed tycker jag vi rundar av dagens avsnitt. Bolag som nämns här är ju inga rekommendationer. Är man intresserad av att investera i någon fond, min fond eller Martins fond, då ska man läsa nödvändig dokumentation och det hittar man på hemsidor naturligtvis. Så med de orden tycker jag vi önskar trevlig helg.
Trevlig helg.